jag? Är det någon annan än jag som känner att nu är det november? För mig känns det som att november han är kapp mig i veckan. Så nu är energin på lagom nivå som det brukar vara november månad. Men fint att vara här ändå. Jag heter Lotta som sagt och är pastor och ska predika idag. Och vi är ju inne i ett predikotema som några av er kanske har lärt sig nu. Vad heter vårt predikotema? Älskade församling, ja. Det brukar vara så här skämt mellan pastorer att det tar ett gäng veckor innan församlingen uppfattar vad det är för predikotema man har. Så. Men det är ju snart slut på det. Det advent är ju runt hörnet, så nästa vecka är det sista. Sista på det temat, sen är det ju juljubileumsfesten där. Och jag vill bara säga att det går fortfarande att vara cool och anmäla sig tidigt. Så ni kan joina de fyra som har anmält sig, som är de coolaste i församlingen, som alltid är först. Sånt. Det går fortfarande vara nu extra lätt i och med att det ligger en lapp i foajén. Det brukar komma några extra anmälningar då. Så, men församling då, och idag så tänkte jag tala utifrån bilden av församlingen som Kristi kropp. Det är ju kanske en av de kändare bilderna i Bibeln, och man hittar den på lite olika ställen. Bland annat den här fina texten som du läste så bra, Peter, i början. Och den bilden säger ju väldigt mycket om bilden av Kristi kropp. Det finns många lärdomar man kan liksom dra av den. Den säger ju någonting om självklarheten i att vi i en församling är tänkta att vara olika. Att ha olika gåvor och funktioner, eller hur? För att kunna fungera som en kropp. Alla kan inte vara händer, till exempel. För att vi tillsammans ska kunna liksom reflektera och visa hur Jesus är, så kan inte alla... Vi alla vara stöpta i samma mall. På så sätt är ju mångfald någonting faktiskt att fira. Och olikhet att fira. Tack och lov att alla inte är som jag. Det är inte alltid man tänker så. Men så är det ändå. Tack och lov att inte alla är som jag. Och bilden av församlingen som Kristi kropp talar ju också mycket om hur vi faktiskt hänger ihop och behöver varandra. Eller hur? Att vi behöver varandra. Att vara kristen, det är ju inget solprojekt, utan det är mer som en lagsport, någonting man gör tillsammans. En hand utan en kropp kan inte göra så mycket. Och bilden säger ju också någonting, tänker jag, om hur vi behöver vara ledda utav huvudet, av Kristus, som beskrivs som församlingens huvud. För vi är ju hans kropp, inte vilken kropp som helst. Precis som signaler från hjärnan styr kroppen, så behöver Jesus få vara med och styra och leda oss och vägleda kroppen. Och det är klart att det alltid finns en urskiljning i det, vad Jesus då faktiskt säger och så vidare. Men hållningen behöver finnas där, att Jesus får vara våran Herre som får bestämma och leda. Jag tycker också att bilden av Kristi kropp säger någonting om vårt uppdrag. Så att vi är tänkta att vara Jesu händer och fötter på jorden, som liksom fortsätter att i ord och handling göra det som Jesus började. Att fortsätta hans verk. Så vi är inbjudna att visa världen vem Jesus är och fortsätta det verk som han har påbörjat. Idag så tänkte jag säga någonting om den här kroppsbilden av församlingen, utifrån att reflektera lite över att församlingen också skulle kunna kanske beskrivas som en liten brusten kropp. Så. Att församlingen är Kristi kropp innebär kanske inte självklart att det alltid är en fullt frisk och felfri fungerande kropp. Så. Jag tror de flesta av oss har en erfarenhet av att våra fysiska kroppar emellanåt kan ha en hel del krämpor eller kännas mer trasig än hel. En kropp kan bli skadad på olika sätt. Och jag tänker kanske att på liknande sätt så så är församling också som en kropp, ofta lite brösten så, som mellanåt kan ha en del lite olika krämpor så. Vi är ju en samling människor som inte är helt perfekta alltid så. Vi bär på sår av olika slag. Vi misslyckas mellanåt och vi har beteenden som ännu inte har helgats till Kristus likhet. Jag har det i alla fall. Och ibland så lyckas vi att tillsammans reflektera Jesus ganska bra och visa världen vem man är. Och ibland så lyckas vi ju mindre bra. Och en hel del sådana exempel har ju lyfts i media på olika sätt den senaste tiden. Så. Men vi är fortfarande Kristi kropp och mitt i vår brustenhet bor också Gud bland oss. Och trots otillräckligheten och brustenheten så är församlingen djupt älskad av Jesus. Så. Och vi kan ju notera, tycker jag, att Jesus, han räds ju inte från att själv identifiera sig med församlingen trots dess brister. Och jag tycker det faktiskt är ganska stort. Så. Det finns ju en berättelse när Jesus möter Paulus som är på väg mot Damaskus för att fängsla de troende som har flyttat dit liksom. Och så möter ju Jesus honom där på vägen i ett ljussken. Och så frågar han Paulus, varför förföljer du mig? Det är inte varför förföljer du församlingen eller troende, utan varför förföljer du mig? Jesus identifierade sig med den församling som Paulus förföljde. Församlingen sitter liksom ihop med Jesus. Så. Vi är Kristi kropp. Och även det med vår brustenhet. Och Jesus, han älskar sin församling. Det är värt att komma ihåg ibland när man möts av det mindre fina med församling. Så. Jag tycker en annan väldigt vacker bild av församling, det är ju Kristi brud. Det klingar ju lite annorlunda i våra svenska kontext. Så. Men Jesu brud, det är en väldigt vacker bild av församlingen. Som jag tänker visar också på hur mycket Jesus också älskar sin församling. Och vi kallas ju att vara en gemenskap, tänker jag, där vi också tar hand om varandra i vår brustenhet. Där alla i vår gemenskap också visas hänsyn och omsorg. Även de som man skulle då benämna som svagare kroppsdelar, som Paulus skriver om i texten som Peter läste. Precis som vi tar hand om en arm som är brusten, så finns ju den här omsorgsaspekten med. Vi kallas att visa varandra omsorg och hänsyn för att vi hänger ihop. Lider en kroppsdel så lider alla, som Paulus skriver. Och det handlar ju liksom om ett liv där vi behöver ibland ta hänsyn till att vår kropp och församling också inte är fullkomlig. Att inte se ner på varandra när någon misslyckas, utan att lyfta varandra och hjälpa varandra. För vi hör ihop och tillsammans så är vi starka. Vi är inte en helt perfekt kropp, men hur vi är gemenskap och hur vi visar varandra omsorg, även i vår brustenhet. Jag tänker att det påverkar hur väl vi reflekterar Jesus. Jag tror att en del av oss kristna, eller som troende, också behöver försonas med liksom faktum att en lokal församling inte är en perfekt gemenskap, utan kanske snarare kan beskriva sig mellanåt som en brusten kropp. Jag tror faktiskt att ingen av oss kommer få exakt en församling som vi mellanåt skulle önska. Så. Som vi drömmer om och tänker, så här borde en församling vara. Det finns ibland en sån tendens, kan jag tycka, kanske mer i min generation och yngre, att man lätt går runt och letar efter den församling man önskar. Så. Men jag tror inte riktigt att den finns gott nog, kan man få nöja sig med. Men du vet, den här församlingen där alla vill göra samma saker och göra saker på det sätt som man själv vill göra dem på och tänker liknande. Så. Vi behöver ibland förenas och försonas med att församlingen inte är perfekt. Så. Men vi är en församling som Jesus älskar och inte räds att identifiera sig med. Elinor Gustafsson, som i flera av er känner sen hon också var vakanspastor här innan mig. Hon har sagt så här en gång, att en del har fått nådegåvan att gå andra på nerverna. Jättefin formulering, eller hur? Den nådegåvan behövs också. För oftast är det ju i mötet med våra trosyskon som kanske tänker och agerar och beter sig på annorlunda sätt än vad vi gör. Som man stör sig på och så vidare. Ofta är det ju samspelet med dessa personer som man får möjlighet att växa och låta liksom andens frukter få mogna i våra liv. Så en del har fått nådegåvan att gå andra på nerverna. Så brukar man säga, om du inte har en sån i församlingen så är det troligtvis du som är den personen. Det triggar igång en del. Nu sitter ni och funderar här. Emellanåt är det nog alla vi, skulle jag säga. Men om någon tror att den liksom tidiga kyrkan var perfekt, ibland kan man tro det, eller att de hade mindre problem än vad Guds församlingar idag har, så kan man egentligen bara läsa första Korintierbrevet för att ändra uppfattning. Så för kort sagt hade ju församlingen i Korint en hel del problem. Och vissa var rätt så grova problem, ska man säga. Det fanns ju en del partibildningar, man höll sig till olika favoritlärare, olika sociala grupperingar. Det fanns män som utnyttjade prostituerade, var den saken. Det fanns ett fall av incest, rättvister mellan medlemmar och så vidare, avgudadyrkan. Man hade stökiga gudstjänst där alla verkar tala mest i tungor. Så missbruk av andliga gåvor, så. Det var stök i församling. Och Paulus, han får ju höra talas om de här problemen och skriver ju då ett brev för att adressera en del av de här problemen. Och det är ju till församlingen då i Korinth i kapitel 12 som Paulus då skriver en av de här texterna om, som talar om församlingen för Kristi kropp. Och det är en text som Peter läste här innan. Och den finns ju då i ett sammanhang där Paulus svarar korintherna på frågor som de hade angående de andliga gåvorna i gudstjänsten. Ni utgör Kristi kropp och var för sig delar av den, skriver han den. Och sen så ställer Paulus en retorisk fråga. Kan alla göra allt? Och i 12:31, nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Och så kommer kapitel 13 i första Korintierbrevet som utgör kärnan i Paulus resonemang och argument. Och det är vad som vi brukar kalla för kärlekens lov emellanåt. Jag tänkte jag ska läsa de verserna. Första Korintierbrevet 13, 1 och framåt. Då står det, om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Vad är det Paulus säger här till församlingen i Korint? Det så beskriver han kärleken som motsatsen till korintiernas beteende till varandra. Korinth var som sagt en stökig församling, splittrad, strulig, där det rådde akut brist på kärlek och omsorg. Tidigare i brevet har Paulus klandrat dem för bristen på mognad och omsorg om varandra. Och här vill ju Paulus visa församlingen att de egentligen helt enkelt saknar det nödvändigaste av allt, nämligen kärleken. Andliga gåvor, självutgivande handlingar, det är ingen nytta, menar han, om kärlek saknas. Så. Kärleken beskrivs som det viktigaste av allt. Det som har evighetsvärde, det som består. Längre ner i kapitel 13 så står det så här i vers 8, att kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Vers 13. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Så den överlägsna vägen handlar om kärlek i allt. Kristustron betyder liksom ingenting om det inte förenas med kärlek. Så kärleken är med andra ord det som ändå bör dominera en församlings kultur och beteende. Eller som Paulus skriver i brevets avslutande förmaningar i Korint. Gör allting i kärlek. Och då kan man ju gå till Jesus. Vad säger Jesus om kärlek till varandra? Han säger ju rätt så mycket. Så. Men han får ju vid ett tillfälle frågan om vad som är det viktigaste budet. Så. Jag tänker att vi ska läsa det i Markus 12. Där det utspelar sig en sån scen. 12, 28 och framåt om ni vill slå upp. Då står det att en av de skriftlärde som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom. Vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade, viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och hela din kraft. Sedan kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftlärde sade, du har rätt mästare, det är som du säger. Han är den ende, det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. Så vad är det viktigaste? Om man ställer den frågan, då tänker jag att man kan hitta ett svar i Bibeln i de här verserna. Att älska Gud och älska sin nästa som sig själv. Och det är viktigt att inte hoppa över kärleken till sig själv. Det kan en del ha tendens att göra. Men det är ganska svårt att älska andra om man inte kan älska sig själv, ta emot det. Vi ger vidare vad vi har tagit emot. Så kärleken är det viktigaste. Är det någon som har koll på vår vision? Det är inte så ofta vi talar om den. Några som kikar där på väggen. Det är ju lite inspirerat från de här verserna då. Att vi vill vara en församling som växer i kärlek till Gud, till varandra och till världen. Så. Kärleken är viktig. Och i slutet av Jesu liv på jorden, i samband med att Judas just har lämnat gemenskapen för att förråda Jesus och berättelsen liksom konkret börjar närma sig sitt klimax, så skriver Johannes i sitt evangelium så här att det var natt. Det är liksom nu är det mörkt. Jesus vet att han går mot sin död. Han vet att slutet närmar sig. Och då kan man fråga, vad är det Jesus väljer att säga till lärjungarna i den stunden? Han säger så här i Johannes 13 och 37. Att ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och här säger ju Jesus att lärjungarna inte bara ska älska varandra så som de älskar sig själva, utan att älska varandra så som Jesus har älskat dem. För mig känns det som en level upp på något sätt. Liksom, att det är en utmaning att älska som Jesus. Alltså den Jesus som tvättar fötter. Han tvättar ju faktiskt Judas fötter också, kan man notera. Visste ju att han skulle förråda honom, men Judas fötter blev också tvättade av Jesus. Jesus som väljer att ge sitt liv för sina vänner. Att älska som Jesus är ju något vi nog aldrig kan göra fullt ut, men som vi bara tror jag kan komma nära om vi själv har mött och tagit emot Jesus kärlek. Och Jesus säger ju också att alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Så här ser vi igen att kärleken till varandra har ju ganska stor betydelse för kyrkans vittnesbörd. För den missionella aspekten. Så. Det finns en sägen om lärjungen Johannes. Så han var ju den enda aposteln av de 12 då, som man tror kom upp i i hög ålder. Så. Och det finns en sägel, jag kan inte helt återge den korrekt, men att han i gudstjänster i slutet av sitt liv ofta då fick gå fram och säga några ord. Och då gick han fram och uppmanade med orden, älska varandra. Och sen gick han ner och satte sig igen. Så. Ekot av Jesu uppmaning att älska varandra tror jag hade satt sig rätt så djupt i Johannes. En uppmaning som han upprepade för det vidare till den kristna församlingen. Så. Och en uppmaning som jag tror att vi behöver höra om igen. Att kärleken, den är betydelsefull. Så för att avsluta, som församling så är vi Kristi kropp i den här världen. Men vi är också en brusten kropp emellanåt. En gemenskap med brustna och operfekta människor. Och jag upplever kanske inte att vi har några stora pågående konflikter i våran gemenskap idag. Som kanske församlingen i Korint hade. Men även vi har ju våra utmaningar och saker och ting som emellanåt kan fungera mindre väl. Jag brukar ibland fundera, vad skulle Paulus skriva till oss om han fick höra talas om oss? Vad skulle han påminna om då? Lite så roligt tankeexperiment. Hur ser kärleken och omsorgen ut? Skulle han kommentera någonting om det påminner om det viktigaste? Eller skulle han bäva över hur individualistiskt präglade vi är kanske? Och påminna att vi faktiskt hör ihop och behöver varandra. Men kärleken är det som ändå bör få dominera en församlings kultur och beteende. Och det är faktiskt inte bara ledare som är med och formar en kultur i församlingen. Så vi kan ju alla fråga oss själva idag. Liksom, vilken kultur är du och jag med och formar i den här gemenskapen? I våran församling här i Citykyrkan. Bygger vi upp, river vi ner med våra ord, våra handlingar? När gav du och jag senast någon uppmuntran till exempel? Eller en konkret kärleksfull handling? Och kärlek betyder ju inte bara att man ska säga snälla saker till varandra. Kan man ju påminna sig om. För ibland är ju det mest kärleksfulla vi kan göra. Att faktiskt säga sanningen när vi märker att något inte står rätt till. Så. Men vi kan också träna oss att säga det på ett sätt som uttrycker kärlek och omsorg. Eller hur? Kärlek kan man ju säga är ju att vilja varandra det allra bästa. Och genom att visa varandra kärlek kommer människor förstå att vi är Jesu lärjungar. Som lever så som Jesus lärde. På så sätt så har ju också kärleken då en form av missionell dimension. Det vill säga att hur vi är gemenskap, hur vi älskar varandra, det påverkar också hur väl vi reflekterar Jesus för världen. Alltså genom den troendes kärlek till varandra så blir också Guds liksom oerhörda stora kärlek i Kristus mer levande jord. Så. En kärlek då som bär allt, tror allt, hoppas allt och uthärdar allt. Ska vi be tillsammans innan vi... Jag tackar dig Gud för att du är en Gud som älskar så otroligt mycket, Herre. Tack för din stora kärlek till oss var och en och till oss som församling. Tack Jesus för att du älskar oss så otroligt mycket. Jag ber att vi på nytt skulle få möta din kärlek. Att vi på nytt skulle få inse hur mycket du älskar oss. Var och en, men också oss som gemenskap. Jag ber liksom att din kärlek skulle få slå rot ännu mer i våra liv och i vår gemenskap, Herre. Att du skulle hjälpa oss och visa oss hur vi på olika sätt kan älska varandra och ta hand om varandra och visa på din kärlek. Både i hur vi möter varandra men också att det kan få bli ett vittnesbörd för de som ännu inte har mött din kärlek, Herre. att vår gemenskap och hur vi är gemenskap kan få ge människor en smak av den kärlek som du är och som du vill ge till den här världen. Tack Jesus för den du är. Amen.